Vi ska läsa tillsammans från Apostlagärningarna, kapitel 2 och vers 41. Det står att de som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Den 15 april 1912 så sjönk det största skepp som världen någonsin sett. Det modernaste skeppet genom tiderna. Det skepp som skulle vara osänkbart och som inte ens Gud skulle kunna sänka. Och med sig i djupet förde Titanic omkring 1500 liv. Ett av dem tillhörde John Harper. John Harper var en pastor från Skottland. Han var enkling, och tillsammans med sin sexåriga dotter och sin svägerska var han på väg till USA och till Chicago, där han skulle hålla en möteserie i den församling som grundats av väckelseevangelisten D.L. Moody. Och tanken hos församlingen var att man skulle kalla John som sin nya föreståndare. Under dagarna på resan så predikade och vittnade John för de övriga andra klasspassagerarna. Och på kvällen den 14 april så la han sin lilla dotter och sen höll han sin andakt, medan första klasspassagerarna dansade och spelade kort i de fina salongerna. Men så gick skeppet på ett isberg. Till början med så förstod människor inte vad det var som hände. Och man fortsatte som förut med sina nöjen och sin underhållning. Men så stod situationen klar för alla och panik utbröt. John väckte sin dotter och sin svägerska. Han förde dem upp till övre däck och till livbåtarna. Och där kysste han sin dotter farväl för det som han visste skulle bli för sista gången. Snart skulle hon vara både moders och faderslös. På den här tiden så var det en princip som gällde vid katastrofer och olyckor, och det var kvinnor och barn först. Det fanns en tydlig uppfattning om att Gud gett män uppgiften att skydda kvinnor och barn och att om nödvändigt offra sina liv för dem. Men de överlevande vittnade om att John, han lade till en tredje kategori. Han ropade kvinnor, barn och de ofrälsta till båtarna. Och det sista som hans svägerska såg av honom, det var att han gav sin flytväst till en annan man. Han försökte få reda på om mannen var frälst. Men om han, när han inte fick ut en tydlig bekännelse från honom, så gav han honom sin flytväst med orden: ta den, du behöver den bättre än mig. Jag ska inte ner, jag ska upp. Och från livbåtarna kunde man se hur en skara människor samlades kring John som låg på knä och bad med och för dem. Så sjönk skeppet, och hundratals människor kämpade för sina liv i det iskalla vattnet. När andra människors livsambitioner dog bort i mörkret så brann Johns livsambition starkare än någonsin tidigare. Han simmade runt till människor och delade evangeliet med så många människor som möjligt. 2 veckor senare på en gudstjänst i Hamilton i Kanada så var det en man som reste sig upp och delade sitt vittnesbörd. Och han sa: jag var med på Titanic den där ödesdigra natten. Och jag var en av enbart 6 personer som drogs upp ur det iskalla vattnet och som överlevde. När jag låg i vattnet och kämpade för mitt liv, då simmade upp en man till mig och han frågade mig: är du frälst? Och jag sa nej. Och han svarade mig: tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. så tog en våg bort honom. Men strax efter så kom han åter nära och så frågade han, är du frälst än? Och jag sa, nej, det kan jag inte säga att jag är. Och han sa, tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Så förde en våg bort honom och jag såg honom aldrig mer. Och där, med 3 kilometer vatten under mig, tog jag emot Jesus och blev frälst. Jag är den sista som John Harper vann för Gud. Varför handlade John Harper som han gjorde? Han var ju enkling. Och av den anledningen är det möjligt att han skulle få plats i livbåten tillsammans med sin dotter. Men han tog inte plats i livbåten. Han gav bort sin flytväst. Han hade ju en lysande framtid framför sig. Han skulle kunna tjäna Gud under många år, tjäna Guds verk. Han skulle kunna se sin lilla dotter växa upp och bilda familj, kunna se barnbarn. Vad var det som fick honom att handla som han gjorde? Och hur skulle jag ha handlat om jag hade varit i hans ställe? Om jag hade varit med den där ödesdigra natten? I vår egen tid, genom kyrkohistorien och i den första församlingen så finns det oräkneliga exempel på människor som gett upp allt, som har offrat sina egna liv, som blivit martyrer för att vinna människor för Gud. Passionen och iven att vara ett vittne för Jesus, att dela evangeliet med andra, det är ett utmärkande kännetecken för den kristna tron och för det kristna lärjungaskapet. Och det har det varit sedan den första kristna tiden. Samtidigt så kostar det. Det kan kosta din bekvämlighet, det kan kosta ditt rykte och på vissa platser så kan det kosta dig ditt liv. Att vara ett Jesu vittne innebär alltid ett pris. Och kanske är det därför, för att vi inte är villiga att betala priset, som majoriteten kristna i Europa aldrig delar sin tro med andra. Men om vi inte delar vår tro så går vi också miste om någonting grundläggande, om någonting väsentligt i det kristna lärjungaskapet. Jesu befallning i Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 19 gäller alla kristna. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Gå ut överallt i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. I den text vi läste från Apostlagärningarna kapitel 2 så ser vi att den första församlingen levde med en ständig tillväxt. Varje dag kom nya människor till tro på Jesus. Och det var därför att varje kristen var ett vittne. Vi kan gå till Apostlagärningarna kapitel 8. Apostlagärningarna 8 och vers 1. Här kan vi läsa om den förföljelse som blossade upp i Jerusalem efter det att Stefanos, diakonen, blivit martyr. Och då står det från vers 1 att den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Och från vers 4, de som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Vilka var det som skingrades? Jo, det var alla utom apostlarna, de vanliga församlingsmedlemmarna. De skingrades och fick fly och lämna sina hem på grund av evangeliet. Och de gick ut till nya platser och fortsatte att predika, att dela sin tro. Vi kan också gå till Apostlagärningarna kapitel 17. Apostlagärningarna 17, vers 6-7. Här står det om Paulus och hans vän och medarbetare Silas. Hur de kom till Thessaloniki i Grekland och började predika evangeliet där. Och det mötte på motstånd. Och deras motståndare tillfångatog deras värd och förde honom till myndigheterna i staden. Och så säger de, när de inte kunde hitta de släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styresmän och ropade: dessa som har vållat oro hela världen har nu kommit hit också. Och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung en som heter Jesus. I vissa översättningar så står det, nu har de kommit hit också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Tänk om man hade sagt så om oss. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. De första kristna var som virus. För myndigheterna, för de religiösa ledarna och för motståndarna så var evangeliet som en pandemi som inte gick att få stopp på. Därför att alla troende var aktiva i att dela sin tro. Det var en rörelse med ständigt multiplicerande lärjungar och vittnen. Jag är övertygad om att den största anledningen till att vi inte delar vår tro är fruktan. Fruktan kan vara en väldigt stark makt som griper tag i oss och som hindrar oss från att göra det som vi vill göra. Människofruktan. Man målar upp scenarion inom sig, vad som skulle kunna hända, hur det skulle kunna gå illa. Jag har kämpat med fruktan, kanske har du också gjort det. Och det går inte med skuldbeläggande att försöka få loss oss i vittnande genom att vi ska känna skuld. Men Bibeln säger att kärleken den driver bort fruktan. När vi blir så överflödande i vårt inre med kärlek till Gud och till andra människor, då kan vi inte göra annat än att tala om Jesus. När Guds godhet, när Guds, hur underbar han är, vår tacksamhet, vår kärlek till Gud överflödar, när vi inser att han förtjänar tillbedjan och kärlek från de människor som Jesus gav sitt liv för, då kan vi inte göra annat än att dela vår tro. När våra hjärtan överflödar och kärlek till människor runt omkring oss och när vi förstår att den här världen är ett brinnande hus och ett sjunkande skepp och människor går förlorade, då måste vi vittna. Ja, Bibeln talar om att Gud vill upprätta världen och skapelsen. Men det här världssystemet som nu råder, det går mot sitt slut. Och människor går förlorade. Och vi har i våra händer botemedlet mot evig död. En annan anledning till varför vi inte vittnar, det är nog att vi inte vet riktigt hur vi ska göra. Vi kanske vet att vi ska vittna, att vi ska dela vår tro, men vi vet inte hur. Jag skulle vilja nu, några minuter, nämna några saker som Bibeln tar upp när det gäller evangelisation och vårt personliga vittnande. Till att börja med så talar Bibeln om vikten av närvaro och att vittna med våra liv och med våra gärningar. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 13 till vers 16 att ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det är sant som någon har sagt att vi är den enda bibel som många människor någonsin kommer att läsa. Människor kommer att se på oss och de kommer att tänka det är så här en kristen är. Det är det här Gud gör med en människa. Våra liv, våra goda gärningar är menade att återspegla och att reflektera Jesus, hans kärlek, hans härlighet. Sen är det en del människor som stannar vid det där. De säger att hädanefter så ska jag predika evangeliet och om nödvändigt så ska jag använda ord. Men det räcker inte att bara vittna med våra liv. Bibeln är tydlig i Romarbrevet 10 och vers 17 att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Om vi bara lever goda liv men aldrig delar evangeliet med våra ord, hur ska då människor kunna lära känna Jesus? Hur ska människor kunna förstå evangeliet? Här kommer vi in på vårt personliga vittnesbörd. Vi kan gå till Apostlagärningarna kapitel 4. Apostlagärningarna 4, vers 12. Vi kommer in när apostlarna har helat genom Guds kraft en lam man. Och tvärt emot vad man skulle kunna förvänta sig så blir de förföljda på grund av det här. Och de får möta Stora rådet, judarnas religiösa ledarskap. Och då säger de så här från kapitel 4 och vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingen annanstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och från vers 18 och framåt så läser vi: de kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. När man blir kallad som vittne till ett domstol, då har man en enda uppgift, och det är att berätta vad man har sett, vad man har hört och vad man har upplevt. Och det finns en kraft, en särskild kraft i våra personliga vittnesbörd. Det är ingenting som någon annan kan ifrågasätta. Och vi är intresserade av berättelser, av andra människors berättelser. Jag skulle vilja uppmuntra dig att förbereda några vittnesbörd, några personliga berättelser om sånt som Gud betyder för dig, som Gud har gjort i ditt liv, som du kan dela med människor. Och kanske är du som jag, att du har känt ibland att du har inget märkvärdigt vittnesbörd. Du är uppvuxen i en kristen familj kanske och har alltid levt med Gud. Och så ser man lite avundsjuk på de där som har varit narkomaner och kriminella och suttit i fängelse och tänkt att sånt vittnesbörd skulle man ha. Men man behöver inte ha något märkvärdigt vittnesbörd. Jag tror att varje människa har berättelser som Gud vill använda till att öppna människors hjärtan, för att beröra människor. Jag skulle säga, förbered ett vittnesbörd på 60 sekunder eller 30 sekunder. Och då skulle man kunna ha några punkter. Det fanns en dag, punkt 1. Punkt 2, men Jesus, eller så gav jag mitt liv till Jesus, eller jag mötte Jesus. Och punkt 3, idag. Och sen, punkt 4, för att bjuda in till ett samtal, har du en sån berättelse. Det här är mitt vittnesbörd på 30-40 sekunder. Det fanns en tid i mitt liv då jag kämpade med depression, då jag hatade mig själv och då jag inte ville leva. Men Jesus hjälpte mig igenom det där. Han befriade mig från det där som höll mig i fången. Och idag älskar jag mitt liv, jag älskar mig själv. Och jag lever för att andra människor ska få lära känna den kärlek som jag har upplevt i Jesus. Har du en sån berättelse? Vi har alla någonting som Gud har gjort i vårt liv, någonting som Gud betyder för oss, som vi kan dela med andra. Så kommer vi till det här att presentera evangeliet. Våra personliga vittnesbörd är något som kan öppna människors hjärtan. Men om någon frågar oss, vad handlar egentligen kristen tro om? Varför måste Jesus dö? Vad säger vi då? Det finns olika bra illustrationer som förklarar evangeliet. Jag skulle rekommendera att man lär sig någon av dem som man kan använda. Det finns broillustrationen, tre cirklar. Sånt som man kan måla upp på en servett och förklara och ge till någon annan. Vi har också det som har kallats The Roman Road. Där man utifrån några bibelord i Romarbrevet förklarar vad evangeliet egentligen handlar om. Och det skulle kunna låta ungefär så här. I Romarbrevet kapitel 3 och vers 23 så förstår vi att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och i Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 så står det att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. I Romarbrevet 5 och vers 8 så står det att Gud bevisar sin kärlek till oss i det att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i Romarbrevet 10, vers 9-10 så lär vi oss att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, så skall du bli räddad. Hjärtas tro leder till rättfärdighet och munnens tro leder till räddning. Och som det står i samma kapitel i vers 13, till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Lär dig någon modell, någon illustration som kan hjälpa människor att förstå under några minuter vad evangeliet handlar om. Så kommer vi in på det här med apologetik. Låt oss gå till första Petrus brev, kapitel 3 och vers 15. Där skriver Petrus så här: men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. I de engelska översättningarna så brukar det stå give reason for the faith that is in you, eller give reason for your faith. Alltså ge skäl, var alltid beredd att ge skäl för er tro. Att ge argument för er tro. Och ibland så kan det ju komma frågor om vår tro som vi verkligen inte har några svar på. Och jag har upplevt i mitt liv, kanske har du också det, att människor har respekt om man erkänner att jag vet inte allt. Man kan kanske säga, det där var en bra fråga, det där har jag inget svar på. Jag ska försöka ta reda på det och återkomma. Men samtidigt så är det så att de flesta frågor människor har om kristen tro, det är ungefär samma frågor som återkommer igen och igen. Och där är det bra om vi faktiskt läser in oss på de där frågorna så att vi förstår, både för vår egen skull men också för andra, vad Bibeln ger för svar. Det finns en liten bok som heter Brännande frågor som är skriven av Nicky Gambo som svarar på några av de här vanligaste frågorna som brukar komma upp i andliga samtal. En annan bok heter Livets frågor, också skriven av Nicky Gambo. Och så finns det till exempel den här organisationen som jag nämnt tidigare, Apologia, som har en del god litteratur och föreläsningar som kan ge vägledning när det gäller de här frågorna som människor ofta har kring tro. Och så har vi bön. Bön som är grunden för allting i det kristna livet. Låt oss gå till Apostlagärningarna kapitel 4. Och vi läser från vers 27. Efter den här förföljelsen som brutit ut efter det här helandet av den lame mannen, så ber lärjungarna, och de ber så här: ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes de av helig ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Det spelar ingen roll hur frimodiga vi är med att dela vår tro. Utan bön så kommer ingenting av det vi gör bära någon varaktig frukt. Men när vi ber så får vi Guds frimodighet, vi får Guds kraft och andens vishet och ledning i våra samtal, i våra relationer. Genom apostlagärningarna så ser vi också att det här vittnandet, förkunnelsen om Jesus, går hand i hand med demonstration av Guds kraft, av tecken, av under, av helande. Och där tror jag att vi har så många möjligheter att i våra relationer erbjuda oss att be för människor. Någon som har ont i ryggen, någon som har kämpat med depression, med relationsproblem eller någonting annat. Och då kan det vara lätt att känna kanske att ja, men tänk om ingenting händer. Då kommer folk och tänka att jag är konstig. Min kompis kommer att tänka att jag är konstig. Men jag har tänkt på det där. Och jag har nog tänkt så själv ibland också. Tills jag insåg att är du kristen i Sverige 2021 så är du redan konstig. Om du ber för din vän och ingenting tycks hända, då tänker han eller hon, vad fint, min lite knäppa religiösa kompis ber för mig. Och det var väl omtänksamt och fint. Det är det värsta som kan hända. Och så kan det vara så att Gud griper in och på ett övernaturligt sätt rör vid människor, helar, befriar, upprättar. Och då är det en demonstration av Guds kraft och kärlek som kan öppna människors hjärtan för evangeliet. Och vi får vara uthålliga, inte ge upp. Ibland så kan man tänka kanske att vi har människor som är frälsta och så är det de som inte är frälsta. Men jag skulle säga att det är betydligt mer komplicerat än så. Att det kan vara bra att tänka sig mer av en gradskala. Det finns människor som är väldigt långt bort från Gud och så är det människor som är lite närmare. Och när du eller jag delar vår tro med någon, det är inte nödvändigtvis så att den blir frälst direkt. Det kanske den blir. Men även om den inte blir det så kanske den flyttar sig från 0 till 2 eller 3 på gradskalan. Lite närmare Gud. Vi har i våra relationer möjligheter att dela evangeliet med människor som kanske inte känner någon annan kristen. Man kan vara ute på stan och evangelisera och predika. Man kan sjunga och spela på torgen, dela ut traktater och predika. Det är bra saker, jag är för det. Men samtidigt, om man ska vara ärlig, det är inte det som kommer vinna några stora massor av människor till Gud. Vi vet själva hur det är om vi är ute på stan och så möter vi mobilförsäljare eller Jehovas vittnen eller mormoner eller Hare Krishna eller några andra personer som vi tycker är lite suspekta eller konstiga och som vi inte känner. Det är inte så mycket vi brukar lyssna på dem. Men om någon jag känner, min arbetskamrat eller min klasskompis eller min kompis vill dela det som är viktigt för den här personen, då är jag intresserad av att lyssna. Och därför har var och en av oss unika möjligheter utifrån de relationer och de miljöer som Gud har satt oss i. Sen förstås så behöver vi prata om annat än Gud också. Vi måste prata lite grann om fotboll och sömnad och matlagning och resor eller vad det är. Om människor ska stå ut med oss. Men att vara frimodig och ta de här tillfällena och be om Guds ledning. Det har funnits tillfällen när jag har kunnat dela min tro, men jag har inte tagit dem. Jag har alltid ångrat mig. Men jag har aldrig ångrat något tillfälle som jag har tagit att berätta om Jesus. Jag tror de här tillfällena är fler än vi kanske tänker på. Man möter någon på jobbet på måndag och så frågar man vad har hänt i helgen? Vad gjorde du i helgen? Och så säger man nej, men inget särskilt. Men tänk om vi istället hade sagt jag var i kyrkan och det var en fantastisk gudstjänst. Guds närvaro var så stark. Det var någon som blev helad. Jag blev så berörd av Guds kärlek så att jag grät. Eller det var en underbar predikan som handlade om det här eller det här. Om hur Gud vill hjälpa oss i livet, hur han alltid är med oss och så vidare. Det finns så många möjligheter i vardagen att berätta om vår tro. Och när vi gör det, då vet vi aldrig riktigt hur det kommer gå. Vi vet inte exakt hur människor kommer reagera. Men det är värt det, det är ett äventyr. Jag påminns om ett tillfälle för flera år sedan nu. Jag och några vänner, vi åkte till ett annat land. Och i det här landet så kom människor från ett grannland. Det var deras nyår och i det här grannlandet så kunde de fira på sätt som de inte kunde göra i den stängda religiösa diktatur som de kom ifrån. Och då var vi där och vi passade på att vara på gatorna, dela evangeliet med människor, ge ut Nya Testamenten, Jesusfilmer, att be med människor. Och jag minns särskilt ett tillfälle, jag och en kompis, vi såg en familj som kom från det här grannlandet och vi närmade oss dem och började samtala med dem. Och jag fick börja dela min tro lite grann med dottern i familjen. Och hon sa, jag känner mig så berörd av Guds närvaro på den här platsen. Och jag vill ha en bibel. Och medan jag pratade med henne så bad pappan i familjen att prata med min vän som kom från samma land. Och han berättade för min kompis, vi får gärna stå lite längre bort här, inte så nära min familj, men jag har någonting jag vill berätta för dig. Jag hade en dröm för ett tag sedan. Jag drömde att jag såg Jesus på korset. Det var ingen som berättade för mig att det var Jesus, men jag visste att det var det. Och på varsin sida av honom så hängde två andra personer, också korsfästa. Vad betyder det? Och min vän förklarade för honom att Bibeln berättar om att när Jesus blev korsfäst så korsfästes två andra personer bredvid honom, två rövare. Och den ene valde att ta emot honom och den andra valde att inte göra det. Och kanske vill Gud säga dig att du har ett val och en möjlighet att ta emot Jesus. Och den här mannen sa, ja, jag vill ta emot Jesus som min Herre och frälsare. Be för mig, men berätta inte för min familj. Och så bad min vän med den här mannen till frälsning. Och så kom sonen i familjen. Och han kom fram till min vän och så sa han, vi kan väl gå en liten bit bort här. Men jag har haft en dröm. Och jag drömde att jag såg Jesus. Han hade en krona och en mantel. Och jag vill bli frälst och ta emot Jesus. Men berätta inte någonting för min familj. Och så fick min vän be till frälsning med sonen i familjen. Det var inte min vän och jag som förde Gud till de här människorna. Gud var redan där. Den heliga ande var där och verkade i deras liv. Verkade genom drömmar, genom omständigheter. Men av någon anledning så ville Gud använda oss. För att de uttrycket till oss får liksom putta in dem i Guds rike. Gud finns redan hos dina vänner, hos dina arbetskamrater. Även de som verkar vara helt emot allt vad religion och kristendom heter. Den heliga ande är redan där och verkar på deras hjärtan. Men han vill använda dig och mig för att dela via våra liv, via våra ord. Herre, tack för att du älskar oss så mycket. Att du gav ditt liv för oss för att vi skulle kunna få förlåtelse. För att vi skulle kunna få frälsning. För att vi skulle kunna komma till dig. Och tack för att du har kallat oss till att vara dina vittnen. Att vittna om din kärlek med våra liv och med våra ord. Med våra egna vittnesbörd genom att förklara evangeliet för dem som ännu inte har hört eller förstått det här. Jag ber för mig själv och jag ber för mina vänner om frimodighet att dela vår tro. Jag ber om din heligandes vishet och ledning, Herre. Och jag ber om möjligheter. Tack för att du vill använda oss. Att dela din kärlek med andra. Och för att introducera människor till dig. Tack för det äventyr att få vara dina vittnen som du vill bjuda in oss i. I Jesu namn. Amen.